När vi kommer upp på berg, du och jag, så blir ju perspektivet ett annorlunda, tycker jag i alla fall. Det känns också som om de saker som är lite bekymmersamma för oss, de blir mindre. Man får perspektiv. Det är som att det öppnar sig och man ser någonting annat. Och plötsligt blir bekymmer och motgångar och andra prövningar för oss mindre. De ser små ut uppifrån bergstoppen. Men låt oss backa tillbaka. Lärjungarna får en fråga av Jesus i Caesarea Filippi. I slutet på kapitel 9 i Markus. Eller kapitel 8, förlåt mig. Och Jesus frågar dem, vem säger människorna att jag är? Och de får lite olika svar på den frågan. Och sen ställer Jesus frågan konkret till lärjungagruppen. Och vilka säger ni att jag är? Och då är ju Petrus den där snabbe. Han går fram och så säger han, du är Messias. Han bekänner det rätt upp och ner. Och Jesus hör ju det och förstår ju att det här kommer ur deras relation med honom, deras förväntan av vem Messias ska vara. Och Jesus börjar plötsligt prata om att han som människosonen måste lida och dö. Då hänger inte Petrus med längre. Då slår det slint i hans huvud, för det går inte ihop med den förväntan han har haft på Messias som ska komma. Så han drar Jesus åt sidan och så börjar han tillrättavisa Jesus. Och så säger han, Jesus, så kan det ju inte vara. Vi kan ju bara ana vad han säger, men det står att han förebrår honom eller tillrättavisar med ett lite modernare ord. Men i det så känner Jesus igen någonting som är olustigt. Och vi förstår att Jesus på något sätt känner igen frestelsen utifrån öknen när den onde försökte få Jesus på fall. När djävulen frestar honom, försöker få Jesus att överge Guds plan med varför Jesus är sänd hit i världen. Och det hör Jesus i Petrus ord. Så han går emot honom tydligt och klart och säger, gå bort ifrån mig, Satan. För dina tankar är inte Guds utan människors. Hårda ord. Jesus såg sin kallelse från ett annat perspektiv än vad Petrus och de andra såg. Han såg sin kallelse ovanifrån. Han kom från Fadern, han kom från härligheten. Han visste vad hans ursprung var och han visste vad hans roll var och hans uppgift var. Därför kunde han inte tåla att någon kom och försökte nedgöra honom. Få honom på fall. Han var tvungen att stå upp emot det. Till och med så att de andra lärjungarna hörde vad han sa. Petrus och gänget hade inte ovanifrån perspektivet än. De fattade inte. Man kunde inte se det som Jesus såg. Man hade inte hela bilden av Jesu uppdrag. De hade svårt att tro på det som Jesus försökte säga. Att människosonen skulle lida och dö. Det gick inte till så i deras värld. Och så går det några dagar. Så tar Jesus med sig Petrus, Jakob och Johannes upp på ett berg. Man strider om det är Taborberget eller Hermonberget. Men troligtvis Tabor, för de hade gått i några dagar. Så att de hade förflyttat sig en bit från Caesarea Filippi. Så att troligtvis Taborberget. Och där går de upp. Och de får vara med och se Jesus förvandlas inför deras ögon. Det som är med ett bibelteologiskt språk skulle kallas för en teofani. Alltså Gud uppenbarar sig i ljus och härlighet och moln. Och det är nästan så att det skulle kunna vara åska där också. Det är ingen åska vad vi vet i texten. Men det är en röst ur ett moln som kommer och som säger, det här är min älskade son, lyssna till honom. Och lärjungarna är ju fyllda av förskräckelse. Samtidigt som de måste vara uppfyllda av fascination. Så de får vara med om något som de andra inte är med om. Och de är uppe på ett berg nära Gud själv. Och Petrus, han blir tagen av stunden och han kan inte annat. Ni vet, en del när de blir nervösa och lite rädda, så då börjar de prata. Petrus börjar prata. Han säger, wow, vad bra att vi är här. Kan vi få bygga 3 hyddor här uppe? Det vore väl häftigt. En till dig Jesus, en till Mose, en till Elia. För de ser Mose och Elia där med Jesus. Lagens företrädare Mose, profeternas företrädare Elia och så Jesus. Jesus som på något sätt blir uppfyllelsen av allt det som skriften har sagt. Men han hinner inte börja planera eller prospektera för det där bygget av 3 hyddor innan rösten kommer från molnet som säger att det är hans älskade son och att vi ska lyssna till honom. Nu börjar de ana ett perspektiv ovanifrån. Och så går de ner från berget och Jesus hyschar dem igen. Som han har gjort flera andra gånger. Säger, ni får inte berätta det här för någon. Förrän människosonen har uppstått ifrån det döda. Och de börjar diskutera på vägen ner från berget. Vad betyder att uppstå från det döda? Och varför säger förresten de skriftlärda att Elia först ska komma och återupprätta allt? Om han återupprättar allt måste väl, spelar det väl ingen roll. Då behöver väl inte människosonen lida och dö, eller? Så kan ju tankarna ha snurrat för dem. Och Jesus försöker bara lägga till rätta lite grann och säga Elia har kommit och de gjorde med honom som de ville. Alltså Johannes döparen. Som bröjde vägen, som banade vägen för Guds egen son. För Guds rikes ankomst. Han har ju kommit. De är fyllda av förundran över det de har varit med om. En häftig upplevelse. I härlighet, i ljus, i kraft. I allt det där som vi drömmer om att få ha. Jag tror att du och jag hade också velat bygga hyddor där uppe. För jag tycker att det är det som jag gör lite för ofta. Jag bygger en hydda på bergstoppen och så tänker jag, tänk om jag bara får behålla allt det här goda jag nu är med om. Och så slipper jag gå ner i dalen. Bara vara kvar på berget. Det var det de ville också. Men vad händer? De kommer ner i dalen. Och när de kommer dit så möter de en skara människor som står och diskuterar. Och den skaran består bland annat av några av lärjungarna som inte var med uppe på berget. Och som nu står och diskuterar med skriftlärda och fariser om någonting. Och Jesus kommer ner till dem, kliver fram till dem. Och då händer någonting i texten som är lite intressant, en detalj bara. Det står att de fylldes av bävan eller förundran. Och kommer fram och faller ner inför Jesus och hälsar honom. Jag får samma tanke mot det som hände med Mose när han tog emot lagen på berget. Och var så strålande och så fylld av Guds härlighet. Så att när folket såg Mose vågade de inte gå fram till honom förrän Mose sa till dem. Kom ni. Så gjorde de det. Jesus har varit med fadern och är fylld av sån härlighet så folket bävar och faller ner inför honom. Men de kommer också till honom med frågan som han har ställt själv nu också. Och så svarar de, en ur massan börjar berätta. Ja, jag kom hit med min son. Och Jesus lyssnar. Och han är fylld av en oren ande som gör honom stum. Och jag bad dina lärjungar att driva ut den. Men de kunde inte. De kunde inte. Och Jesus blir förtvivlad. Och han uttrycker liksom på något vis utifrån hans perspektiv också. Hur länge ska jag behöva vara här? Varför är det sån otro? Var någonstans finns det där livet? Där Gud är Gud. Och där han får regera. Hur länge ska jag behöva vara ibland er? Varför tror ni inte? Och så säger han, hämta hit pojken. Och de kommer fram med den här grabben. Och genast börjar anden slita och rycka i pojken. Och han kastar sig på marken och det fradgar runt munnen. En del menar att han hade epilepsi. Mycket möjligt. Och Jesus tittar på dem och ser fadern och så frågar han, hur länge har det varit så här med pojken? Ja, ända sedan han var barn, och ibland kastar den honom i eld och ibland i vatten för att försöka ta livet av honom. Och så tittar pappan på Jesus och säger, men du, om du kan, hjälp oss om du kan. Jesus tittar på honom och jag vet inte riktigt med vilken blick, om det är liksom den där förvånade blicken eller om det är den där på något sätt bekräftande blicken eller vad det är. Men han säger, om jag kan. Allt förmår den som tror, säger Jesus. Och då ropar pojkens far, genast, säger Markus, och det är hans favoritord. Genast ropar pojkens far, jag tror, hjälp min otro. Det står att han ropar, det är intressant. Många av oss skulle ropa, hjälp min otro. Men det gör han. Och vad gör Jesus där och då? Han ser vad som händer. Folk kommer till. De bara fattar att nu händer det någonting här. Så Jesus bara säger åt anden direkt, far ut ur honom och kom aldrig mer tillbaka. Och pojken faller ihop som om han är död. Man tror att han är död, till och med står det i texten. Men Jesus sträcker ut handen och reser honom upp. Och han står upp och han är fri. Och så är det en paus i texten. Och så kommer en ny scen. Och så sitter Jesus med lärjungarna inomhus. Någonstans. Kanske dricker de te ihop. Vad vet jag. Och så ställer lärjungarna den där lite jobbiga frågan. Den där utvärderingsfrågan. Som inte är så trevlig. Men de måste få ställa den. Därför att de är bekymrade. Och de säger, Jesus, varför kunde inte vi driva ut den här? Och så svarar Jesus lika enkelt och lika svårt på det, på den komplexa frågan, och säger bara, den sorten kan bara drivas ut med bön. I en del andra handskrifter står det också, kan bara drivas ut med bön och fasta. Men oavsett vad som sades, om det sades bara bön eller bön och fasta, så får man ju ändå massa frågor. Varför kunde de inte? Jesus hade sänt iväg lärjungarna några kapitel tidigare, kommer ni ihåg det? När han sänder iväg de 12 och ger dem makten att, vadå? Driva ut de orena andarna. Med makt över demonerna. Och nu har de kommit till en som hade en demon av något slag. Och de klarar inte av det. Det är klart de är bekymrade. Var tog kraften vägen? Var tog livet vägen? Var tog det där som förändrar människors liv vägen? Som du har gett till oss, Jesus. Vart finns det någonstans? Och man anar ju deras funderingar och frågor. Men lägg märke till en sak. Det är ofrånkomligt att det handlar om tro i de allra flesta lägena när Jesus helar någon. Men det handlar i princip aldrig om den sjukes tro. Det är inte mot pojken Jesus vänder sig och säger, du trosvage. Men det är ganska uppenbart att det är en liten åthyvling mot lärjungarna och deras brist på något sätt, tillit, lojalitet mot det som Jesus är, den han är och vad han har gett i deras händer. Och vad säger Jesus? Ja, men han sa ju det också. Detta släkte som inte vill tro. Hur länge ska jag vara hos er? Hur länge ska jag stå ut med er? Hämta honom till mig. Det säger han ju i det här sammanhanget. Så någonstans börjar vi ana. Där Jesus ser tro, förtröstan. Och när vi säger tro nu så måste vi komma ihåg att det handlar om den förtröstan och tillit som riktar sig mot den Jesus är. Inte i första hand den tro vi kan uppbåda som på något sätt för vad som nu kanske kan ske här. Utan en förtröstan och lojalitet som riktar sig mot Jesus. Var var den någonstans? Kommer ni ihåg den lame mannen som skickas ner genom taket? Och vet ni vad det stod i den berättelsen? När Jesus såg deras tro sa han till den lame. Så står det. Vår tro riktar sig mot den Jesus är. Och visst är det skönare, ärligt och uppriktigt, att vara kvar uppe på berget. Varför gå ner i dalen ens? Varför ens leva i dalen när vi kan vara kvar på berget? Ja, problemet är ju på ett sätt att luften är alldeles för tunn där uppe. Det går an att vara där en stund. Det går an att leva på en bergstopp en stund. Men livet levs främst nere i dalen. Och där möter vi de stumma demonerna vare sig vi vill eller inte. Och då är frågan, var någonstans riktas min förtröstan och tro? Är det till vad jag klarar av eller vad vi klarar av eller hur vi ska få ihop det här? Eller är det till han som ger oss mandatet och möjligheten att möta de här prövningarna, de här stumma demonerna? Livet levs i dalen. Och det är så tydligt att de här stumma demonerna som jag nu tänker bildligt talat, de är ute efter att tysta oss. De är ute efter att så tvivel i oss. De är ute efter att tala om för oss att det inte löns att be därför att vi får ändå inte de svar vi vill. Det är vad de stumma demonerna gör. Tystar oss. Men när vi har med Jesus att göra så har vi ett annat perspektiv också när vi lever i dalen. Och det är ovanifrån. Därför att Jesus kommer ovanifrån. Därför att Guds rike handlar om ett perspektiv som kommer ovanifrån och sänks ner till oss. När vi ber så ber vi om kraft ovanifrån för att komma ner i våra liv där vi finns just nu. Eller hur? Så att leva i tro, mina vänner, det är inte att förneka hur det ser ut här och nu. Det är inte att förneka att de stumma demonerna härjar friskt i dalen. Utan det är att veta att det finns ett annat perspektiv på livet. Ett ovanifrån perspektiv. Där Gud är med där du och jag finns. För om vi är riktigt ärliga, så visst är det tungt när vi sitter där i fikarummet en grå måndag och pratar och diskuterar om fientlighet och terrorism. Var är Gud då någonstans? Eller när jag står och pratar med grannen över häcken och grannen berättar om hur han är dödssjuk. Är Gud på andra sidan häcken också? Eller är han bara hos mig? Det är ju de frågorna vi lever med, eller hur? Det är där vi är, det är där livet levs. Och det är då vi behöver det här ovanifrån perspektivet. Vi vet att vara kristen, det är inte att säga ja, nej, men det löser sig. Var inte orolig. Det är inte att gå omkring och förneka hur saker och ting är. Det är något annat. Det är att projicera saker och ting på åt andra håll. Det är att försöka att inte se verkligheten som den är. Som kristen ser jag verkligen verkligheten som den är. Men jag ser den också med Guds ögon. Och då ser jag något mer. Då ser jag att det finns en möjlighet att gå bönens väg. Att vända mig till Gud. Att vända oss i bön till honom som svarar på bön. Det är ju vad det är att vara kristen. Inte att förneka. Inte att säga att det inte är som det ser ut att det faktiskt är. Utan jag säger att det finns en Gud som. Det finns en Jesus som. Det finns bön som kan förvandla. Och därför använder vi oss av bönens väg. Därför går vi tillsammans med varandra och tillsammans med Jesus. Och vi riktar vår lojalitet och förtröstan mot honom. Sen behöver vi växa. Jag behöver växa. Jag behöver ha en ännu tydligare förtröstan på Jesus och den han är. Att få ta emot bröd och vin alldeles strax. En fantastisk troshandling. Där vi tror att Jesus är här och möter oss konkret. Och vi tar emot honom och vi låter honom få förvandla våra hjärtan. Det är tro. Det är tro. Att vända oss till Jesus med allt det vi är och allt det vi har. Amen. Vi ber tillsammans. Jesus, kom till oss. Hjälp oss när vi strider i dalen, Herre. Hjälp oss när dalen är full av stumma demoner och vi tycker att vi inte får ut ett endaste ljud om vad vi tror på. Hjälp oss när det bara är kamp, Jesus. Hjälp oss när vi tycker att bönerna stannar vid första etappen på berget och inte når ända upp. Herre, hjälp när bönerna inte ens kommer ur oss. Därför att vi känner oss alldeles för fyllda av annat, Herre. Av otro. Jesus, tack också för de gånger när vi ser att bön gör skillnad. Tack när vi anar, Herre, att det är sant det som du har gjort för oss. Tack att vi får ta emot bröd och vin här nu. Och det är någonting som är sant. Att du har dött för vår skull. Du har tystat demonerna. Du har gått emot ondskan. Du har fört liv fram i ljuset, Herre. Och vi kan få lära känna dig. Du som är inkarnerad Gud i kött och blod. Du som kom hit till oss. Du som gav oss makt och auktoritet över ondskan i ditt namn. Jesus, jag tror, men hjälp min otro, Herre. Kom, helige ande, kom till oss i nattvarden. Kom till oss den här stunden, vi ber. Amen. Amen.